der Talade Igor om religionen auf vår tidsålder, auf den mörka tidsåldern auf tvedräkt och strid eller kali yuga, den lämpliga formen av religion enligt de gamla indiska urkunderna. Och jag sa det är kirtana, att sjunga Guds namn. Men det betyder inte att man måste sjunga Guds namn. Min lärare som jag mötte i ett koncentrationsläger i Indien under sista stora kriget sa det också, om man i den rätta inre hållningen skrubbar golvet, putsar en kasserull eller en tempelklocka eller gör något arbete i denna hänvändelse, tjänande hänvändelse till centrum av allt vara, så är det kirtana, så är det att sjunga Guds namn. Vad är nu verkligen att sjunga? Om vi uttalar ett ord så hör man det. Så är det akustiska tonvibrationer. Så kan man begrunda det med intellektet. Så är det artikulerat. Men om ni iakttar, vad händer? Inte ni uttalar ett ord, så har ni i det inre en bild, och innan bilden kommer har ni en känsla, någon förnimmelse där djupare in i kroppen det oartikulerade ordet. Och om man begåvat med sehkraft, verklig sehkraft, går längre tillbaka, då kan man komma, om man väljs ut av det oförgängliga, till detta ord som är lättare än en fjäril, som finns överallt, som är den sista substansen av all substans. Jag sa det, detta ord är, vibrerar, ohörbar för öron, helt oberoende om det finns ett tungt världsalt av tid och rum, eller om det inte finns ett världsalt av tid och rum. Det är detta ord som är samtidigt sehkraft, kraften att förstå, det som kallades logos i den grekiska filosofin och i början av Johannes evangeliet, och som är en evig existensform av den enda guden. Och den verkliga Veda i Indien, det anses som en manifestation av detta eviga ordet. I Bhagavata Purana, en av de centrala indiska urkunder, berättar Gud själv när han vandrar på jorden om detta ord. Och han säger, under tidernas loppgång i världsupplösningen har detta ord som benämns Veda, Veda betyder vetandet, det heliga vetandet, gått förlorat. Vid den nya världsskapelsens början blev det av mig klart förkunnat för Brahma, Brahma, världsskaparen, en tjänare av den högsta. Och till sitt väsen är det identiskt med mig. Det berättar Krishna enligt indisk tradition, utsagor i deras texter, Gud själv, urguden, hur traditionen gick genom tiderna. Från Brahma, Guds första lärjunge, förkunnades för Manu, stamfaderna för ny mänsklighet, efter en av de stora floder som översvämmande hela jorden. För Manu, hans förstfödde son, från Manu övertogs det av urtidens sju Sires, de heliga sju rishis, det som mottar det första av det dagliga stora offren av en troende hindu som lever i en familj. Från dessa fäder överleds det åt sönerna, åt devas, demoner och människor. Det är mycket intressant. Inte bara människor har en helig skrift, eller så som man säger på sanskrit, shruti, något som hörs. Också det högre, osynliga varelser som är förvaltare av naturkrafterna har fått veda det heliga vetande. Också demonerna, de motspelare av devas, har fått veda. Jo, det berättas att veda som finns till exempel i Brahma, världskaparens rike, som är det högsta rike inom tid och rum, där ännu naturlagarna gäller, men i annan form än hos oss, då finns oändligt mycket mer av vedas substans, och bara en bråkdel kom till oss som kan så mycket som vi i bästa fall kan fatta. Det berättas, Gud själv berättar om hur det togs emot av devas, det överjordiska varelser, av människor, av demoner. I texten nämns många, många andra varelser i olika riken som också mottog veda, det heliga vetandet. Men, Gud säger, men det kommer alla ur rajas, sattva och tamas. Ni minns kanske, jag har berättat om de tre gunnas av maya, som vars natur är begär. Begär efter grövre eller finare njutningar. Tamas begär efter mörker, rajas rastlös aktivitet, sattva begär efter den fina njutningen av frid, kunskap, lycka, harmoni. Men alla dessa varelser kommer ur rajas, sattva och tamas. De har böjelser av varje handas lag, beroende på vilken gunna som är den förhärskande inom dem. Är varelserna olika till sina karaktärsegenskaper, och i enlighet därmed skiljer sig deras åsikter om vedas innehåll, och brist på överensstämmelse råder i allt det säger. Innan Krishna, den gudomlige guru, berättar detta, har en lärjunge, en vän av honom, frågat förtvivlat: hur kommer dessa motsatser? Att det ena förstår en sats i Upanishaden så, en annan förstår det så, och så vidare. Hur kommer motsatser i texterna själva? Nu förklarar han. Så kommer det sig att människorna genom skilda anlag, trots gemensam traditionsbakgrund, har skilda åsikter om vedas innehåll. Somliga är till och med Guds förnekare. Min guru sa det. Alla möjliga tankeformer, allt vad en människa kan tänka, finns i veda. En tankemöjlighet är ateism. Det finns ingen Gud. Och så detta finns i veda, utbalanserat mot andra åsikter. Alltså framhåller människorna, vilkas ande genom min majas kraft är förvirrat, allt efter vad det på grund av läggning anser vara fruktbärande, olika ting som det kostbaraste, som den bästa vägen och den högsta målet. Jag läser ur min bok Livets mening och mål i indisk tankevärld. Och nu kommer det fram. Hur kommer det till det olika målet? Fullgörande av de mänskliga plikterna, allt efter kast- och levnadsstadium. Det är det som följer karma-yoga, som praktiserar goda gärningar, plikter, för att nå en lön i detta liv eller i ett kommande liv. Fullgörande av de mänskliga plikterna, allt efter kast- och levnadsstadium. Ära igen en grupp, stor grupp av människorna. tillfredsställande att den sinnliga lusten, en mycket stor grupp i mänskligheten. Sannfärdighet, tyglande av sinnen och ande och inre lugn, säger några. Andra, gudomlig härskarmakt, mycket i den underbara Patanjali-yoga eller Raja-yoga når sådana mål. Gudomlig härskarmakt, nästan likartat med Guds makt. Och försakelse som den väg som bär dit. Jag avstår något nu att få något bättre senare. Det är som en handelsaffär. Jag köper en vara till ett visst pris, lägger ut pengar för att få ett bättre pris när jag säljer den. Om jag bedömer mycket hårt denna yogaväg. Andra åter, rituella offer, späkning och skänkande av gåvor, fasta övningar, tyglande av sinnen, tyglande av ande och andning. Och det ägnar sig åt dessa ting för att vinna något åt sig själva, nämligen till den empiriska personligheten. Den personligheten, det är Atman som har glömt sig själv, det verkliga innerste djupt dolda jaget som tillhör Gud, identifierar sig med kropp och med olika skikt av medvetande, med sin psyke, undermedvetande. Och det ägnar sig åt dessa ting för att vinna något åt sig själva, för sitt eget jags skull. Om man till exempel praktiserar hatha-yoga med målet jag vill få en frisk, sund kropp och så vidare, det är också ett sådant sekundärt mål. Nu säger Krishna: en början och ett slut har dessa världar som det bidrar. Det uppnås med hjälp av själviskt handlande. Det är fyllda av lidande. Det är dåliga, ja erbarmliga, med ömkliga glädjeämnen, ty det har sin grund i mörker. Vad betyder det? Hur kan även Gud våga att kalla målen av så underbara yogavägar, delvis underbara, med ordet mörker? Vi måste ha i medvetande, han talar ur Guds medvetande här. Och sett från Gud är allt vad vi kallar ljus och mörker är mörker jämfört med det gudomliga ljuset. Jag vill upprepa en strof som jag troligen har redan citerat, som visar det, nämligen en gemensam bön av lärjungar från overklighet. Det betyder den relativa verkligheten av världen, som kan inte bestå ett ögonblick utan den gudomliga grunden. Från overklighet led oss till evig verklighet. Från mörker, det betyder allt vad vi kallar ljus och mörker i världen, led oss till det eviga ljuset. Från döden, det betyder allt vad vi kallar liv och död på jorden är död jämfört med det eviga livet. Från döden led oss till odödlighet. Det är nu negativt uttryckt. Sanskrit ordet amrita. Man kan också säga led oss till livet i det eviga livet. Redan innan dess har lärjungen Uttava frågat: vad är den innersta substansen av detta ord, av detta veda? Och då har den gudomlige gurun sagt: det är bhakti. Det är Guds kraft med vilken han får medvetande om sin egen oändlighet och medvetande om sin egen glädje, sin egen lycka, sin egen kärlek. Bhakti. Och vad blev av denna bhakti när ordet blev uttalat och togs emot i spegeln av de tre gunas av Maya, tamas, rajas, sattva, det har jag nu sitt öra. Men nu lämnar han omslagspappret om ordet. Då kommer han och beskriver ordet som är det centrala kärleken. Han beskriver någon som äger bhakti, det vill säga som har mottagit bhakti, som har denna bhakti. Det kan vara Gud själv eller en bhakta, en Guds invikt, som själv har mottagit denna kraft och skänker den till andra. Krishna karakteriserar honom: han äger ingenting utom mig, och ingenting begär han. Behärskar det här hans sinnen, till deras objekt har blivit ointressanta. Det är, om man studerar de indiska texterna, den enda vägen att lära sig att försaka, att avstå, att komma till medvetande, att allt vad jag som häftigt begärde har förlorat sin färg, har bleknat bort, är ointressant. Med en våldsam askes kommer man till ingenting. Då bryter den inre drift efter lusten alla fördämningar en gång. Behärskade är hans sinnen, till deras objekt har blivit ointressanta. Han är helt lugn, också i största virvel, också i största problem, också i dödens ögonblick. Till hans sinne är fast grundat i mig. Varje plats är honom likvärdig, var han än befinner sig, ty genom mig är hans hjärta tillfredsställt. Därför är alla platser för honom i lika mån fyllda av glädje. Det betyder, om det är ett kungaslott eller en jakt, en båt av en miljardär, eller om det är ett fängelse, allt kan vara fyllt av honom bakom det synliga, hörbara, det djupa, djupa vatten, det gudomliga. Inte önskar han värdskaparen Brahmas härlighet eller den store himmelsfursten Indras tron, eller herravälde över jorden, eller makt över underjorden, eller befrielse från att återfödas. Han som har överlämnat sig själv åt mig begär ingenting utom mig. Det är ord att begrunda sig. Krishna beskriver nu hur den som har fått del i denna kärlek rena och välsigna jorden. Han förkunnar: jag är alltid med den som inte bryr sig om någonting annat än mig, som alltid tänker på mig, som ej är fientlig inställd mot någon, som lägger lika liten vikt vid alla ting utom vid mig. Jag gör det på det att världen må bli renad av stoftet från hans fötter. En sådan vakta, om man verkligen är fylld av Guds högsta vakt, i Guds egen högsta kraft, om han går på jorden och säger inte ett ord, går ingen undervisning, bara finns, han vill signa jorden genom sin närvaro. Jag gör det, säger Gud, på det att världen må bli renad av stoftet från hans fötter. Det som inte känner någonting annat än mig, det vilkas hjärtan i ständigt förnyat tjänande kärlek är vikta åt mig, det som är helt och fast rotade i mig, det i sanning store, det som är fyllda av godhet mot alla väsens atma, det vilka sinne inte längre kan störas av några slags begär, det och inga andra uppleva, blir delaktig av min glädje, den gudomliga glädjen, och vet var i min glädje består. Det spanar inte efter någonting annat, ej ens efter befrielse ur förvandlingarnas värld. Något mycket chockerande står i dessa strofer, nämligen Krishna kallar en som välsignar jorden, som är uppfylld av den högsta tjänande gudskärleken. Han säger, det som är fyllda av godhet mot alla väsens art. Ni vet, ett centralt bud i judendomen och i kristendomen är kärlek till den nästa. Det betyder att hjälpa, att trösta, att bota, att som en läkare, som en barmhärtig samariter, som att skydda barnen, det gamla, alla som behöver nöd, bröd och så vidare. Och ändå är det inte det sista trappsteget att få denna kärlek till det nästa, säger Krishna här. Det är ett centralt bud, förutsättning för allt annat i karma yoga. Och under 1000 människor som vill gå en yogaväg är högst en befogad att gå en annan väg. Under 100 000 är en kanske utvald att gå en annan väg. För alla andra gäller denna plikt, kärlek och hjälp till det nästa. Och vad betyder det nu vad Krishna säger? Det som är fyllda av godhet mot alla väsens atma. Det betyder någon som kan det, vars atma själv har uppvaknat och känner till jag är atma och jag tillhör Gud. Han kan hjälpa också en annan atma att vakna upp. Och det är verkligen ett livets mål och en mycket större välgörning än att ge någon bröd eller annan hjälp. Krishna talar nu också om det som är nybörjare på vägen av bhakti. Även om min bhakta ännu inte lyckats kyva sina sinnen utan kan bringas ur balans av sinnliga ting, så som det går med oss, så kan man dock knappast bli övermannad av dessa sinnliga ting. Ty bhakti, som är min kraft, är även på denna nivå mycket mäktig och hjälp. Det är också viktigt att ha i minne. Om ni läser böcker, om ni läser 100 böcker om hinduismen, så kan ni alltid finna bhakti är känslovägen i motsats till det torra intellektet, till dogmatiken, till intellektualism. Det stämmer inte alls. Det finns naturligtvis 100 000-tals människor som tror det är bhaktas och lever bara i njutning av känslosval. Verkligt bhakti är Guds egen högsta kraft. Krishna säger, o Uddhava, han tilltalar sin lärjunge, som en flammande eld förvandlar veden till aska, så förbränner den bhakti som har mig till mål alla synder och all olycka. Nu uppräknar han igen mycket mäktiga, storartade yogavägar. Yoga, det är inte vad vi kallar, jag är inte hatha yoga, det är yoga av Patanjali här, den raja yoga, den kungliga yoga. Sankhya, det är en mäktig filosofi som vill visa att man kommer till frälsning när man upptäcker att atma inom oss är av en helt annan kategori än allt som tillhör förgängligheten. Krishna säger, yoga, sankhya, fullgörande av de mänskliga plikterna, karma yoga, vedastudium, askes, försakelse, vinner mig inte. Däremot vinner mig den från mig härstammande mäktiga baktin till mig. Det varande. Han talar det som har mottagit denna evigt varande kraft som är ett med Guds väsen, bakti. Det verkligt varande, för vilka jag är det djupaste och käraste, förmår gripa mig genom sin allt annat uteslutande bakti, fyllt av trosfull tillit, bakti med säker grund i mig, rena till och med den lägsta kastlösa från olyckan av hans födelse. Vad betyder det? Vi måste ha i minne att jag sa det. Kastlös betyder en låg demonisk karaktär. Och enligt utsagorna i texterna blir man en kastlös. Mottar man en sådan karaktär genom undergärningar, underbegär, mörka tankar, girighet i tidigare liv. Och även han kallas en hundätare, Chandala, blir fri från olyckan av hans födelse. Krishna fortsätter. Så som guld lagt i elden uppger sin förorening och återför sin sanna natur, så frigör sig Atman från andra begären Guds tjänandets, och sedan tjänar han mig verkligen i tjänandets kärlek. Vad vi kan göra, det är ju bara en inledning. Om vi genom denna inledning, det första trappstegen i längtan att få bhakti, har mer och mer lagt bort vår girighet, vår begär, nämligen när vi upptäckte allt vad vi strävade efter är ointressant, är ingenting, är smaklöst. Och sedan tjänar mig verkligen i tjänande kärlek. Om man har lagt bort dessa begär, då kommer den rena källan fram, verkar bakti. Genom att lyssna till och sjunga mina heliga namn, vi har redan igår talat om det, och sångerna som handlar om mig, renar han sitt hjärta, och sedan urskiljer han det finaste, mig, min lek, mitt oändliga rike, mina följeslagare, allt det som han förut inte kunnat se. Det som kan inte ses med ögon, det som kan inte höras med öron, inte lukta med näsan, inte förstå med tanken, detta evigt varande, det kan han urskilja mer och mer. Som när någon använder en ögonsalva, ögat inte endast blir kvitt sjukdomen, utan därtill får ökat synskärpa. Bhakti kallas flera gånger Guds egen sekraft. I Isha Upanishaden, jag har talat och sjungit en gång första strofen i Isha Upanishad, då heter det: han är Ekarishi, han är den enda som ser i alla varelser. Och vad vi kallas att se är en mycket mörklagt sekraft, förvrängd sekraft, förvirrad sekraft, som har ändå sitt ursprung i det gudomliga seende. I en av de samtida typografier av den dolde frälsare, den dolde avatara Krishna Chaitanya, jag har tidigare talat om, då beskrivs med en otrolig fantastisk precision upplevelse av en Guds uppenbarelse. Och då frågar Chaitanya en som tar del av det: inte vad ser du? Han frågar: vad ses? Det vad vi kallar subjekt och objekt finns inte längre i samma mening. Det finns en enhet, men inom enheten, till denna enhet når man i jnana yoga, i kunskapens yoga. Men att upptäcka inom denna enhet finns även igen ett jag och du, som är skild från varandra och aldrig skilda från varandra. Och det som förenar dem är ett band av gudomlig kärlek. Det är den verkliga vakten. Genom att lyssna till och sjunga mitt heliga namn och sångarna som handlar om mig, renar han sitt hjärta. I början är det bara skuggan av namnet som sjungs. Och så småningom kan man med Guds nåd, den mäktiga bärande kraften av Guds nåd, bäras in i det verkliga sjungande. Det hjärta som tänker på sinnevärldens ting häftar fast vid dessa ting. Det hjärta som alltid åter och åter tänker på mig blir till sist oupplösligt förenat med mig. Det är en viktig sak här. Man frågar mig många gånger, hur ska man meditera? Folk törstar att få en bruksanvisning, en metod, en teknik. Det finns många platser där ni kan lära er teknik i meditation och avancerad meditation och så vidare. Saken är ju så, vad är meditera? Att tänka. Alla människor mediterar hela dagen, också i drömmen mediterar det om olika ting. Nu vill jag ha ett glas, en flaska pilsner, och jag vill ha detta och vill ha detta. Vi mediterar, springer från en meditationsobjekt till det andra. Men om vi lägger bort alla dessa periferiska, sekundära, värdelösa objekt och samlar oss till det ena vi vill begrunda, vi vill tänka på, det är meditation. Det hjärta som tänker på sinnevärldens ting häftar fast vid dessa ting. Det hjärta som alltid åter och åter tänker på mig blir till sist oupplösligt förenat med mig. Här har ni metoden. Här har ni teknik. Den verkliga tekniken. Låt det därför fara. Alltid tänkande över det tomma pladdret, över de lärdas utläggningar, det är som drömmar blott, nämligen det som förklarar veda så eller veda så eller veda så. Det är som drömmar blott och önsketänkande. Låt din ande, som är helt genomträngt av personlig tjänande kärlek till mig, helt försjunka i mig. Den som önskar det få kunskap om det, den eviga bhakti, och som nu vet allt detta, för honom finns ingenting mera som han skulle vilja veta. När någon druckit det odödliga dryck, så finns för honom ingen annan dryck som han skulle vilja dricka. Nu står den levande guden framför sin vän och lärjunge Uddhava. Det är två, och det är inte två. Det är förenat genom den kärleken som Uddhava, om han inte hade förut redan mottagit genom det gudomliga ordet, det där ord som är medvetande, som är allt i ett. Det kommer så som en spiral igen, en uppräckning, en balans mot de andra yogavägar. Vad vetandets yoga, jnana yoga, och pliktuppfyllelse för den egna välfärdens skull, karma yoga, och Patanjalis yoga, raga yoga, och härskarmakt, herradöme, och de fyra människomålen, nämligen dharma, artha, karma, en rättvis social ordning, en välstånd för alla, tillfredsställelse av lust, framför allt sexuell lust, och det fjärde målet, mukti, befrielse av allt lidande, all brist på kunskap, befrielse av det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse. Vad de fyra målen, dharma, arta, karma, mukti, är för människor, det, o du kära, är jag för dig. Ni måste föreställa er att den där ocean Gud, även om han är ingen personlig gestalt, han är ändå oändligheten av allt, evig grund av allt. Om han står inför en vakters öga, då blir allt smörja, meningslös, ingenting, allt annat. Alla dessa mål, även dessa underbara mål, mukti, bleknar bort. Vad de fyra målen är för människorna, det, o du kära, är jag för dig. När en människa har upphört att göra något för sin egen skull och hennes jag önskar hänge sig åt mig, då går hon till det som är evigt och blir mogen att kunna vara sitt sanna jag, sin atma, i gemenskap med mig som deltagare i leken i mitt eget oändliga rike. Vad det betyder, den hemlighetsfulla sista raden, vågar jag kanske berätta i ett senare föredrag. Jag sa det igår att det är en mycket subtil filosofi, mycket svårt tillgänglig, du består utanför hjärnans logik, utanför naturlagarna, utanför kausalitet. Och jag sa det igår, ändå är det en filosofi som även ett barn, om det har fått en droppe nåd, kan begripa. En filosofi som kan sjunga. Och jag vill till slutet vill jag sjunga en sång som handlar om Guds namn. Det är inte på sanskrit, det är på bengali. Det är ett underbart kulturspråk, mycket besläktat med sanskrit, lite enklare grammatik. Nästan alla ord är sanskritord. Och det handlar att sjunga Guds namn. Hori bol, hori bol, hori bol, bayre. Hori nam, meine Chagauranga nitai re. Modar dukha dekire, modar dukha dekire. Hori nam, bina jivar, ono donno naire. Hori nama shuto holo jagaima daire. Morapate chelare, morapate chelare. Jag ska försöka översätta. Hori bol, hori bol, hori bol, baire. Sjung Haris nam, Hari ett nam av Gud. Sjung Guds nam, sjung Guds nam, sjung Guds nam, o min bror. Hori bol, hori bol, hori bol, baire. Hori nam, meine tse gauranga nitai re. Gauranga, guldgestalt, et nam auf den gyllene, dolde avatar, frälseren auf den mörka tidsåldern, och nitjanande hans vän, som är som en bror och hjälpare till honom. I Krishna dramat när den ses på jorden flera tusen år tidigare, är nityananda Krishnas bror Balarama. Hori bol, hori bol, hori bol, baire. Hori nama enche gauranga nitai re. Modern dukkha dekire, modern dukkha dekire. Hori nama pinajivar ononononon baire. Hori nama binajivar onodonon naire. Utom Guds namn, utom Guds namn, finns det ingen rikedom på jorden. Vad betyder det? Detta Guds namn är, som jag igår berättade är enligt utsagorna de indiska heliga urkunderna i djupaste grunden fullkomligt ett med Gud, inte bara med Gud, med all makt och kraft och kärlek och medvetande av Gud. Och om man mottager detta är ju allt annat skräp. Det betyder att utom Guds namn finns det ingen rikedom på jorden. Harinama pinachivar ododonno daire. Harinama shutoholo jagaima daire. Borapapi chilare. Borapapi chilare. Det är en antydning till en scen i Krishna Chaitanyas liv på jorden, att två förbrytare, alkoholister och mördare och kvinnoförstörare och syndare med all ond som man kan tänka sig blev totalt förvandlat, blev stora helgon när det fick tillfälligtvis utan orsak lyssna när Krishna Chaitanya sjöng Guds namn. Orkar ni att jag sjunger en strof till? Den handlar om något välbekant för oss, mycket obekant för oss ändå, nämligen det som ger är runt omkring oss, är substansen av vår egen kropp och av hela världen, nämligen om Maya. Miche Maya boto hoye jivan kattaire. Amyamma bolare, amyamma bolare, asharboshe gure gure arkota jaire, asharshesha naire, asharshesha naire. Miche Maya fästat, kedjat till Maya, bunden av Maya, har jag tillbrakt mitt liv. Jag själv säger det. Hoppande och begärande grövre och finare njutningar av Maya har jag staplat hit och dit. Vart ska jag gå? Det finns ju inget slut på Maya. Det upptäcker vi nu. Ryssarna trodde om kosmonauterna tränga in i världsrymden, då ska ni äntligen få klarhet, finns en Gud eller inte. Också om jag får ett rymdskip som leder mig till det fjärmaste galaxen, det är inget ände för Maya. Och nu går den tredje strofen tillbaka igen till Guds namn. Hori bolle devo bai ashar mukke chaire, niroshotto sukare, niroshotto sukare, bhogamukka banchachari hori nama gaire, shuthoshotto hoire, shuthoshotto hoire. Igen, hori bolle deo mai ashar mukke chaire, sjung Guds namn o min bror. Jag kunde också säga sjung Guds namn o min syster, och vänd bort ditt inre ansikte från alla hopp och begär om saker som tillhör Maya. Hori bolle deo bai ashar mukke chaire, niroshotto sukare, att vara utan hopp och begär angående Maya, det är lyckan. Boga mukka banchachari harinama gaire. Det är mycket, mycket tunga ord. Boga Det betyder njutning. Alla grövre och finare njutningar relaterat till min illusoriska personlighet är båga. Från njutningar i en bordell och njutningar av fläsk, kotletter och så vidare till den finaste musik, njutningen för mig själv. Allt är njutning. Det läggs bort. Och nu kommer något ännu tyngre. Boga moka banchachari. Moka, det samma som mukti, moksha på sanskrit, befrielse. Kasta bort begär efter njutning, kasta bort begär efter befrielse och sjung Guds namn. Och då ska du upptäcka att ditt innersta vara är det verkliga vara. Då ska du upptäcka livets djupaste mål. Kärlek.